I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att ha med mig två starka profiler från podcasten Ledley Kings knä. Goddagens på er.
Tjena, tjena.
Hej.
Hur går det?
Ja, det är en fin dag. Det är semester. Spurs går bra just nu. Resultat har gått med oss i veckan, så det finns inte jättemycket att klaga på just nu, trots allt.
En bedrövlig säsong är snart över.
Det är också rätt skönt faktiskt.
Jag förstår. Det är ju som sagt Robin Dronsfield och Alexander Berg Mattsson. Uttalet rätt där från mitt håll på bägge namnen, eller är det någonting jag borde justera?
Det klingar lite bättre med tysk dialekt sådär, så att det tycker jag var rätt.
För mig kändes det ovant att höra någon kalla Robin för Dronsfield istället för typ Drontenfield eller Dronten eller Robinho. Kärt barn har många namn.
Det är väldigt sällan folk prickar rätt.
Ja, det är svårt. Alltså, jag lever ju fortfarande med vänner som känner mig 10 år tillbaka och kallar mig Kevin. Mm. Jag har gett upp hoppet helt enkelt. Ja, det är så här, jag heter tydligen så också för dem.
Där får jag erkänna att det tog... Du var ju med i våran podd för några månader sedan. Fram tills att du var med i podden och jag läste någon tweet och det efteråt, så det var först då det föll på plats att du heter ju Kevin, inte Kevin. Så att, men ditt efternamn då, hur många är det som säger någonting annat än Bader?
Ja, det är en hel del. Ibland blir det Bader, Bader, alltså ja, jag har hört alla möjliga. Bader har också någon försökt med, försökt lite så här internationell klang på det hela.
Kevin Bader. Men det lät lite bra.
Det känns ändå som att det borde vara ganska många sorts, i och med Bader Meinhof. Nu kanske jag öppnar något skelett i din garderob här. Jag vet inte.
Jag brukar alltid säga, när folk säger det, då säger jag de Bader stavades med 2 A.
Okay.
Mitt är bara 1 A. Så jag är fri där. Men jag kan ju säga så här att det här efternamnet fick jag av min, kommer från min morfar som faktiskt var adopterad. Och hans riktiga efternamn, eller riktiga, hans biologiska föräldrar hette Braun i efternamn. Så jag hade kanske kunnat heta Kevin Braun. Då hade det blivit ännu mer tyskt.
Det blir väldigt tyst, väldigt tyst.
Men vi ska inte snacka om sköna namn och hur de uttalas. Vi ska snacka om ett Spurs som sagt. Och det är ju en säsong som ni var lite inne på redan som har bjudit på ett och annat. Robin, hur känns det nu inför sista omgången? Ett Spurs som kanske inte har haft den säsongen som man hade förra året.
Nej, och då ska jag säga, förra året så minns jag också att man tyckte att det var en bedrövlig säsong. Men tiden spelar ju en ett spratt lite grann. Och minnet... Det man tar med sig från förra säsongen var ju Champions League-final och att vi klarade topp 4. Vilket ju var en enorm bedrift med tanke på att om man faktiskt går tillbaka och tittar hur det var, så var vi ju minst lika dåliga som den här säsongen spelmässigt. Och stämningen kring klubben var ju bedrövlig. Så att förra säsongen var väl i paritet med den här. Och hur känns det då att den här är över? Bra på ett sätt. Sen hur stor skillnad det kommer göra nu med att vi får en nästan 2 månaders långt uppehåll innan ligan drar igång här den 12 september tror jag. Kanske lite. Mourinho har ju pratat om att han behöver en försäsong och sådär. Sen är det ju så att vi har ju fått en liten stabilare form nu det senaste. Vi är framförallt tajtare i defensiven. Det är svårt att göra mål på oss. Och det var ett tag, jag menar, som Tottenham-supporter är man ju så van med, eller man säger, vi har ju en bild av att vi ska spela en liten överlägsen fin fotboll, champagnefotboll. Det ska flöda, det ska vara som ett piano som tar ut svängarna och tonerna lite grann, lite spontant och härligt sådär, och så läcker det lite sådär, och så är det någon ton som är med som inte riktigt ska vara där och sådär. Men det gör inget, för det är fint i det stora hela så. Och när vi då började spela ganska tajt och cyniskt och men defensivt och förlita oss lite på kontringar, då tolkar ju vi det som någonting dåligt. Och det kan man fortfarande kanske säga, men det man har insett nu när man tittar tillbaka på det är att ja, men vi släpper ju inte in några mål, vi släpper ju inte på några skott, vi låter motståndaren styra och ställa lite grann kanske, men vi vinner ju fortfarande matcher. Sen så vissa gånger när vi möter till exempel Bournemouth, då är det ju väldigt tydligt att den typen av taktik inte fungerar överhuvudtaget, men i det stora hela, och det är en sån statistik som är jättesvår som Tottenham-supporter att ta till sig nu, men att sen Mourinho fick jobbet så är det bara City och Liverpool som har gått bättre. Och det första man tänker då är hur dåliga måste alla andra lag vara? Men,
ja, det är ju väldigt intressant som du är inne på där. Det är ofta man tar fram det negativa kortet när man pratar om Spurs och Mourinho. Man har hört många rubriker kring Mourinhos knäll på domaren eller spelare som inte når upp till potential och sånt, men när man tittar på faktan, då är det ju inte exakt så. Jag själv blev förvånad när jag tittade för ett par veckor sedan, bara shit, det är ju ändå någorlunda. Nu kan man ju diskutera tabellplaceringen, den är ju kanske inte där de ska vara. De har ju fortfarande chansen, om man inte är helt ute och cyklar, att ha den där Europa League-platsen. Men då måste ju Wolves förlora, eller är det bara tappa poäng mot Chelsea?
Det är bara tappa poäng mot Chelsea, eller bara och bara, men jag tror till och med att det räcker med att vi kryssar om de förlorar på grund av att vi har bättre målskillnad. Jag kommer inte ihåg exakt, men det jag vet är att om Wolves tappar poäng mot Chelsea sista omgången och vi gör vårt, så är vi i Europa League. Och det kanske inte riktigt matchar bilden av hur det känns som Tottenham. Om man tittar på hela säsongen, de sista veckorna, då är vi ju igen, som Mourinho sa lite skämtsamt här igår eller vad det var, att ja, vi vet att vi är Premier League-mästare sett över de fem senaste omgångarna, när han fick någon så här konstig journalistfråga liksom. Och det är ju sjukt, men det stämmer ju. Sen omstarten så har vi ju bara en förlust, och det är ju en riktigt platt match i och för sig mot Sheffield United. Men när säsongen summeras här om ett par dagar, så kommer det ju faktiskt, oavsett hur det blir nu på söndag, så kommer det ändå vara så att Tottenham bara var ett eller två studs/resultat ifrån en Champions League-plats, och det är ju ett jävla underbetyg för Premier League 2019-20.
Verkligen. Hur ser ni på det att missa CL nu då, efter att fått ta del av det finrummet som ni har varit inne i?
Ja, men det är ju en katastrof för oss som klubb, för att det bygger Daniel Levis och ägarnas och Tottenham som klubb, deras filosofi bygger på att vi ska vara där. Eller filosofi är väl svårt, men deras strategi bygger på att vi ska vara i Europa, för det där pengarna finns. Alltså, rent så som fotbollen har blivit, så är det nästan viktigare att vara i Champions League än att vinna den. Det är nästan viktigare att vara i Champions League än att vinna Premier League för den delen, eftersom att ekonomin styr. Och visst, man får extra klirr i kassan om man vinner båda de här turneringarna och prestigen och allt det där, men i det stora hela så är det att vara med där som är det viktiga. Så det är ett jättetapp, och det påverkar ju Tottenham, för vi är också i vår strategi inte benägna att ta risker. Vi gör otroligt väl, ja, men får man säga, vi chansar inte. Och vi skulle behöva göra det nu för att ta nästa steg, tror jag. Och i ett sånt här läge med corona och då Europa League med minskad intäkt, så kommer det påverka vår transfer och möjligtvis också vår lönebudget, i alla fall de kommande säsongerna. Om nu inte man i och med detta, och i och med Mourinho, och i och med att arenan faktiskt är klar, vill ta lite mer risk. Och när jag säger risk, då är det egentligen det jag menar, är att kanske göra lite mer sådana typer av värvningar som vi aldrig har gjort egentligen, men splasha ut lite mer på en eller två spelare som vi var faktiskt nära på att göra, som många glömmer, men som vi var nära på att göra med Dybala förra sommaren. Hade vi gjort det, ja, men då hade man egentligen inte kunnat säga att vi inte gör sådana värvningar, för vi var där och nosa, men ja, det påverkar jättemycket så. Som supporter så jag vill ju att vi ska vinna en titel, och Europa League har vi jättemycket större chans att vinna, ironiskt nog, trots att vi var i en Champions League-final här för ett år sedan, och närmare än väldigt många andra lag var att vinna faktiskt, men så på det sättet är jag hellre i Europa League.
Är det samma sak hos dig, Alex?
Alltså därför hakar på lite med risker där bara. En risk som Tottenham, det här är ju inte en risk enligt definitionen, men som det börjar se ut nu är att Mourinho ska ha fått luften om att det inte kommer säljas någon nyckelspelare. Och det var väl lite det som Robin är inne på när han säger att Tottenham är en klubb som tar väldigt kalkylerade risker. Vi pungar inte ut 35 miljoner pund för Sadio Mané 2015 eller 16, utan vi värvar en billigare League One ytter istället. Och det är ju inte en risk ekonomiskt, men det är ju väldigt sportslig risk, för du får en sämre spelare. Men tidigare har det ju varit så att när vi har gått på minsta lilla motgång i den sportliga beräkningen, exempelvis missa Champions League för 5 år sedan då, när Gareth Bale var, eller det var 7 år sedan till och med, när han nästan ensam tog oss till Champions League. Vad hände då? Jo, vi säljde honom till Real Madrid på världsrekordsumma. Vi sålde Luka Modric till Real Madrid när vi missade Champions League och sådär. Så att det är ju liksom vad Champions League 4 år i rad har gett Tottenham. Att vi kanske klarar av en sommar trots corona att säga nej, men vi tänker inte sälja Harry Kane, Heung-min Son eller ja, Toby Alver, eller jag vet inte vem som är vår tredje nyckelspelare, Hugo Lloris kanske. Och det är ju ett steg framåt som Champions League har gjort. Och det som, för att återknyta till din fråga, nu har ju inte vi det säkerhetsnätet. Och det kommer att göra att nästa säsong så blir det otroligt viktigt för Tottenham att komma tillbaka till Champions League. För vi är den av klubbarna i Big Six, som det kallas nu mer, som inte har råd att missa. Det är bara att kolla på fakta. Vi har varit i Champions League mest av alla engelska klubbar förutom Manchester City de senaste 5 åren. Och ändå så är det bara Tottenham som media direkt börjar plocka isär vid minsta bakfall. Så Europa League, jättespännande, bra titelchans. Skönt med en tränare som kommer satsa all in, vad det verkar, om vi nu går dit. Men samtidigt så vet man ju att man kommer sitta i oktober redan och tänka okej, topp 4. För tyvärr är det vad moderna fotbollen är.
Och just den här topp 4 känns ju, i alla fall utifrån, svårare och svårare nu med tanke på vad de andra klubbarna köper in. Man har ju ett Manchester United som har kommit igång nu mer och mer under Ole Gunnar Solskjær. Bruno Fernandes har kommit in och gjort det jäkligt bra. Greenwood har vuxit in i kavajen. Man har Rashford, man Martial. Ja, ni hör och ni vet ju också, de har blivit bättre. Chelsea på ett annat håll värva in. Extremt duktiga spelare, nu understryker det extra mycket på grund av att de är förmodligen nästan bara tyskar, men det är ju ett väldigt intressant bygge där med. Och sen har man ju City och Liverpool som man måste säga är på en egen nivå fortfarande, speciellt Liverpool då kanske. Hur är tankarna där då? Tror ni att, om vi säger nu Spurs behåller alla sina nyckelspelare, har Spurs en chans ens att slå sig in i den topp 4, eller behövs det göras den där risken som ni var inne på nu, att värva in en eller två spelare som sätter upp Spurs på en högre nivå?
För mig är det jättetydligt att det är, som du säger, det är två lag som är på ett eget skikt. Även om Liverpool skulle gå tillbaka ett steg, vilket känns ganska rimligt med tanke på hur de har reagerat på att de faktiskt vann titeln, och de har varit ett väldigt mänskligt lag i jämförelse. De har också haft en otrolig brintid på 2 hela säsonger där de har, kolla Manchester City, de orkade inte en tredje säsong. Orkar Liverpool en tredje säsong? Kanske inte, men problemet är för Tottenhams del att de är ju fortfarande dryga 30 poäng före oss. Det är ett ganska kraftigt fall Liverpool behöver göra för vi ska komma ikapp dem. City tror jag kommer få bättre nästa säsong. Chelsea och United verkar också vara på gång. Arsenal, någon gång måste ju de också hitta rätt igen. Everton gödsla pengar varje år. Någon gång måste de också klättra upp. Leicester är ju topp 4 i år just nu. Eller de femma, jag kommer inte ihåg, men de är med i alla fall.
Just nu är de femma där, precis bakom.
Så att
inför sista omgången.
Det blir tuffare och tuffare. Och alltså, faktan visar ju att vi är fortfarande en topp 4-klubb med Mourinho. Sen om det kommer hålla i sig över en sommar och en helt ny, kanske en lite mer vanlig säsong, det är svårt att säga. Men jag tror inte att vi behöver splasha och köpa någon sån här spetsspelare snarare, utan vi behöver köpa grovjobbare som gör det här jobbet så att Harry Kane, Heung-min Son, Giovanni Lo Celso kan göra annat än att vara box-to-box-spelare allihopa. Vi kan inte ha Harry Kane gå ner på sittande mittfält och jobba för laget, utan han ska göra mål. Så därför behöver vi värva smart. Vi behöver helt enkelt göra det jätteenkelt. Vi behöver hitta spelare som är mycket bättre än vad folk tror. Och som gör de andra i Tottenham mycket bättre än vad de kanske är just nu. Så det blir lätt.
Ja, det låter supersimpelt. Robin, du har ju snackats om Höjberg, före detta Bayern München-spelaren och nuvarande Southampton-mittfältaren. Hur ser du till den spelaren att komma till Spurs?
Ja, men det är alltid härligt när vi värvar en dansk mittfältare. Det klingar ju gott med Spurs. Han gillar jag väldigt mycket. Jag tycker ju, om man tittar på det, om man tittar på vad truppen behöver för att ta nästa steg, så tror jag egentligen inte kanske att vi är, även om jag lite sa det förut, är i behov av ett antal nyckelspelare som kommer in med en topp som tar oss till nästa, utan kanske mer att vi behöver täppa till lite grann. Och då är ju Höjbjerg en sån värvning, för vi har ingen defensiv mittfältare som funkar. Kolla bara på vad bra vi var när Dembele tog en del av det jobbet, när Wanyama tog en del av det jobbet. Bara för några säsonger sedan. Erik Dier också hade ju en fin säsong när han gjorde det. Men så att av den orsaken, och han har ju statistiken med sig, han har Premier League med sig. Så att jag gillar han jätteskarpt, och det är många som raljerar lite grann om att ja, men det är en bra värvning om vi vill bli topp 6, men jag tror att man glömmer lite grann att det är oftast såna där värvningar som faller ut väldigt väl när det kommer en spelare som vill bevisa sig på en kanske, förlåt om det är någon Southampton fan som lyssnar, men som vill bevisa sig på en lite högre nivå, som vill ta ett nytt steg i karriären. Höjberg har ju också kanske lite så här revanschsug i bagage på ett sätt, eftersom att han var ju jätteupphåsad en tid i Bayern-tiden, och sen så gick han till Southampton, och nu kanske han liksom har blivit lite klokare så. Och sen han kom ju in med en attityd också som är jätteviktig i Spurs, som jag ser hos honom. Så den gillar jag jättemycket, den värvningen. Och det verkar som att den ska gå i lås nu. Det har ju varit ett par dagar nu när man har haft lite extra hjärtklappning för den. Everton har varit och ryckt i honom, som BM sa, de älskar ju gödsla pengar. I deras fall är det ju faktiskt så att Höjby är ju en sån värvning där de bara kastar ut lite pengar, så får de se hur det går. I vårt fall så är det ju faktiskt en väldigt bra värvning till vårt lagbygge, ska jag säga här.
Om vi ser till mera på transfermarknaden, finns det något annat namn som det har snackats mycket om, eller någon som ni gärna man skulle snacka mer om?
Jag håller ju bara på Tottenham, det är det enda laget jag följer, så att jag vet inte hur det är för andra lag, men det känns varje silly säsong som att Tottenham är det lag i Premier League som ryktas med i princip alla spelare som har ett för- och ett efternamn. Så det har varit väldigt många, och där man har lärt sig över åren är att liksom, ja, det blåser över ett par dagar, och så har det ju varit även i år. Milik, det var jättehett, och sen så bara försvann det. Det var Kim Min-jae, sydkoreansken, mittbacken, monstret. Det är helt borta nu från kartan. Vilka mer har varit BM?
Det har varit en hel del högerbackar. Där det är framförallt Max Aarons i Norwich då, som har kopplat samman med oss en längre tid. Sen är det ju mycket... Det är svårt idag på framförallt Twitter att särskilja när den journalist rapporterar uppgifter de har fått från en klubb och saker som har placerats av en agent, som det här Southampton och Höjbjerg, där det helt plötsligt var klart med Everton, 25 miljoner pund, och sen så dagen efter kommer det ut att nej, Everton värderar honom till 14 miljoner pund, och de har inte lagt något bud för han ville gå till Tottenham. Så det är svårt, men det är en del högerbackar, och då är det ofta av den här kategorin Timothy Castagne, Atalanta, som främst spelar till vänster i och för sig, men kan spela på båda sidorna. Och sen andra högerbackar som kanske är lite önsketäckade från fans, men det är ju Bogle från Derby, det är till och med Mukiele från Leipzig. Det tror jag dock är en önskevärvning, jag har inte sett någon konkret koppling dit. Men man kan ju utläsa att det klubben letar efter en defensiv mittfältare, en högerback och en mittback då tydligen. Jag hade väl aldrig sett att vi gick för en backup striker.
Mm. Ja, jag tänker så här, första namnet jag tänker på den defensiv mittfältare nu med tanke på vi snackat om Chelsea. Nu vet jag att det finns en liten rivalitet där kanske. Men att en spelare som Kanté som inte är kanske lika aktuell längre med tanke på vad de håller på att bygga och vad de har för spelare i laget skulle ju kunna vara jäkligt intressant att se. Men sen är ju en fråga om prislapp och om man vill släppa. Det är inte ofta man ser just de här övergångarna alltid direkt mellan London-klubbar. Man har ju sett nu senast Peter Cech från Chelsea till Arsenal. Det känns som att det var en form av fin gest av Abrahamovic att Peter Cech fick stanna kvar i London då. Nu är han ju tillbaka i Chelsea igen och jobbar för dem. Men ja, det hade kanske varit något, eller?
Han skulle vara jättebra. Jättebra spelare för oss. Alltså han är ju en sån spelare som skulle gå in i väldigt, väldigt många lag, tycker jag. Sen så är det frågan om han på något sätt är lite mätt. Om hans kurva har börjat dimpa en aning neråt. Så. Och det är det som om jag jämför honom med Höjbjerg återigen då, att jag tror att Höjbjerg är en spelare som vill ta ett kliv och som ska komma in med den, medan Kanté kanske då... Jag fastnar vid det här psykologiska lite grann, men jag tänker att Kanté kanske kommer in då lite mer som att okej, men det här gör jag för att speltid och för att hålla mig själv relevant. Och det, jag vet inte, den värvningen av den orsaken inte smakar inte lika bra, även om han kanske egentligen är en bättre fotbollsspelare.
Jag förstår din poäng där. Det finns något där. Man vill ju ha hungriga spelare, inte bara någon som kommer dit och glassar. Och
särskilt nu i Tottenham, för det är ju den hungern vi inte har sett på år och dagar, på ett och ett halvt år minst i alla fall då.
Ja, vi får se det som sagt. Om vi ser till spelarna ni har i truppen just nu, är det någon ni skulle vilja lyfta fram lite extra och hylla trots kanske en lite omskakande?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Säsong.
Harry Kane som har bara gjort 18 ligamål och bara gjort 31 mål på 38 matcher sammanlagt eller något sånt där, som är slut, inte skulle göra några mål under Pomerson, som är överskattad och som United-fans säger att de inte vill ha i sin klubb. Harry Kane är en av världens bästa anfallare, punkt. Det här är en dålig säsong för honom, det säger ganska mycket. Och det är helt enkelt så att han får inte tillräckligt mycket respekt i fotbollsvärlden. Och varje tillfälle man får i en neutral podd att hylla honom så gör man det.
Sen skulle jag vilja hylla Heung-min Son också som... det kan vara hans sista säsong i Tottenham, man vet inte. Han är en liten sån som... han har haft jättebra utdelning poängmässigt. Men han kommer upp i... Vad är han, 28 eller 29 år nu tror jag. Så att han börjar liksom... Ur Daniel Levys perspektiv så kanske det är dags att casha in. Och det kanske också är rätt sak att göra. Även om det... Alltså om man tittar på det här... Som är väl... den stora svagheten i Tottenham och som är anledningen till att vi är där vi är nu och har varit att det stagnerade under Pochettino, så är det ju lite grann långsiktigheten. Det finns ingen sportchef eller det upplevs i alla fall inte som att det finns ett tänk idag om vart är den här truppen om ett år, tre år, fem år, utan det är okej, nu är transferfönstret 5 oktober, vad kan vi roffa åt oss liksom? Och det är för kortsiktigt, det funkar inte rent sportsligt. Så att om Heung-min Son lämnar så borde det vara för att det finns en väldigt naturlig ersättare. Men ofta är inte fallet så i Spurs. Utan man ser pengarna man kan få för Heung-min Son och sen försöker man hitta en lösning. Och det kan bli en fransk ytter som man knappt hör talas om, som ändå hade 12 mål i Ligue 1 men som gör 3 inhopp hos oss och sen blir han utlånad till Fenerbahce liksom. Så,
Det hade ju varit intressant, nu kommer jag direkt på tanke på tyska kopplingarna, men vi säger nu att Son skulle lämna, som du är inne på, och man tar in en bekant svensk i laget istället. Nu har han ju också i princip samma ålder som Son, men då har han den där hungen som du är ute efter, nämligen Emil Forsberg. Hade det varit någonting? Slänga in Foppa i Spurs? Jag ser att ni skrattar lite för er.
Det går inte att komma ifrån. Vi fick ju en, för det här glömmer man bort, Mourinho i Premier League, topp 4 sen han tog över. Mourinho i kupperna gick inte särskilt bra. Vi blev ju totalt krossade av Leipzig. Och som du flaggade för att vi skulle inte underskatta dem, det hade du ju rätt i. Och då sa ju Mourinho sin klassiska, han gick igenom varenda spelare som satt i bänken med Leipzig i den matchen och sa, skulle plats hos oss. Och när han sa Emil Forsberg, det var något, min självkänsla som Tottenham-supporter från 2015 till 2020, det var inte riktigt redo för Emil Forsberg, som är ju en rotationsspelare i Leipzig nu för tiden. Så jag vill inte ha honom, han är för skadebenägen. Jag tycker inte att han har taket som behövs för att höja oss, för att gå in och göra ett jobb nu, absolut. Men om vi ska höja oss och liksom tillbaka till den här topp 4, då är han för mycket av en försvagning på just sån. Men sen så finns det ett annat jäkligt viktigt alternativ med att värva svenska spelare. Och det är att då vet man att man får se Tottenhams matcher på TV. Så det är viktigt för Livi att ha i åtanke här nu när han har ändå Ledley Kings knä att ta hänsyn till.
Borde ta kontakt med honom där och säga, kika lite på Foppa. Han sitter där på kvisten och sägs ju nu vilja, eller klubben sägs att inte de vill sälja honom längre. Men jag gissar väl på att de bara vill göra det lite svårt. Alltså, de vill inte vara desperata. De vill inte rea ut honom helt enkelt. Men det är ju klart och tydligt att han inte är en given pusselbit längre i Leipzigs bygge, med tanke på att de vävade in Daniel Olmo och sen har de flera andra duktiga spelare på just den offensiva mittfältspositionen. Men ja, jag tänkte lite på Foppa där som sagt, när ni snackar om Höjberg och hans hunger att vilja bevisa sig själv. För det tror jag Foppa verkligen vill göra nu. Men skadebenägenheten finns ju där, tyvärr. Finns någon annan svensk som ni skulle vilja plocka in istället? Kulusevski känns ju intressant annars.
John Guidetti,
är det så?
Ja, faktiskt, men eller ja, nej. Sportsligt, nej. Personligt, ja. Han är ju, skulle också vara en backup-anfallare. Det kan man snacka definitivt till i pecking order eller hierarki på Harry Kane och sen John Guidetti. Nej, men jag tycker han är en skön förlur, men absolut inte. Men Dejan Kulusevski i Tottenham, det är lite bittert att Juventus redan har hunnit värva honom för 400 miljoner. För att hade man tänkt ur ett svenskt perspektiv och Tottenham, han hade fyllt en funktion hos oss, framförallt om Son lämnar, då hade han definitivt varit en kandidat. Han spelar ju ofta, utgår ju ofta från kanten, även om han egentligen, jag tror att han är central i grunden, va?
Ja, han har ju spelat mycket centralt, men det är som du är inne på, han utgår från kanterna.
Så att han hade passat in jättebra, ung, lovande, har varit väldigt bra i Serie A. Det är liksom ingen så här fluga vi pratar om. Då hade inte Juventus värvat honom för 400 miljoner. Han och Alexander Isak är väl de enda två svenskarna på rak arm jag på riktigt skulle jag vilja se i Spurs. För att de skulle både kunna höja vår profil i Sverige, men framförallt skulle kunna bidra sportsligt. Och det är som sagt tråkigt att Kulusevski redan är tingad. För att där hade vi nog kunnat plocka honom i januari om vi hade velat. Före Juventus blev vi intresserade då. För jag tror att han hade valt Juventus före Spurs, om jag ska vara helt ärlig.
Ja, tyvärr tror jag också för er del. Hur ser det annars ut då med tanke på spelare? Ni sa att nyckelfigurerna kommer förmodligen stanna. Son var ni lite inne på nu här, som kanske ryktas bort. Är det någon annan spelare som definitivt kommer försvinna eller också finulas lite på?
Jan Vertonghen lämnar ju När som helst. Det är jättetråkigt. Det är väl egentligen rätt. Men hans kontrakt går ut. Och det är väl rimligt att anta att Michel Worm också försvinner. Han, eller kanske också är klart, men han fick ju ett förnyat kontrakt när Hugo Lloris gick sönder. Och det är ju faktiskt någonting som Mourinho har sagt i dagarna här, att han skulle vilja ha lite mera utmaning för Hugo Lloris. Så att det är inte osannolikt att det kommer in en målvakt, kanske en yngre målvakt, som kan slåss lite med Lloris och sen kanske också ta hans plats. Kanske även redan nästa säsong eller säsongen därpå. Jag tror Hugo Lloris har ju fått en liten ny vår under Mourinho, om bara stanna, för att han har ju två svagheter, har ju fått två svagheter. Den ena är ju fotspelet, alltså passningsspelet, vilket är bedrövligt för en Premier League-målvakt, och det slipper han nu. Mourinho har ju liksom bara sagt tjonga iväg bollen istället för att passa den kort. Och sen så med tanken på hur våran defensiv nu ser ut, så får ju han agera mycket mer linjemålvakt än att han får ta lite mer beslut på utrustningar och sånt, som man också är svag i, och också är rätt svag i liksom närkampsdueller i luften, som han slipper nu eftersom att vi ligger lägre. Så att Hugo Lloris har ju fått en lite ny vår i Tottenham. Sen så Serge Aurier har ju skulle kunna vara en sån som sitter lite löst. Det kan se ut som att han har blivit lite Mourinho-favorit för att han har fått spela lite som han fått, men jag tror det handlar bara om att Mourinho har velat spela de korten han haft på handen. Aurier kan ju inte försvara, i alla fall inte i Premier League. Men han kan faktiskt anfalla. Han har en hyfsat fin inläggsfot och han har bra tempo framåt, men det går också att diskutera. Men han har bidragit med lite poäng framåt. Men det finns ju otroligt mycket bättre ytterbackar, och Serge Aurier sa väl egentligen redan förra säsongen, eller ryktades om, att han sa att han var redo, han skulle kunna lämna Tottenham om möjligheten fanns, och det tar vi ju gärna emot, för jag tror en bra ytterbacksuppsättning är viktigt för oss, så det skulle också då kräva en vänsterback som kan mer än bara vad Ben Davis kan, som får ganska mycket skit för att vara en tråkig fotbollsspelare, och det är han ju, han är jättetråkig, men han gör ett ganska bra jobb. Han är där han ska, han bryter det han behöver och han täcker upp jättebra bakåt, men han bidrar ju inte alls med samma typ av hot framåt som vi skulle behöva. Som Danny Rose och Kyle Walker gjorde när det begav sig.
Där har jag direkt, nu pumpar jag på här med namn, så det är bara att skicka vidare faxet sen till grabbarna i London. Ludvig Augustinsson, ännu ett svenskt namn, en spelare som håller en hög lägsta nivå. Bra defensiv, bjuder även till offensivt, har haft lite tufft i Werder Bremen senaste året, men är ändå sett till ligan en av de bättre vänsterbackarna. Är det någonting som kicklar, eller är det nej, danke?
Jag tror att han är lite för klen för Premier League, men jag vet inte varför jag har den bilden, men ja, jag vet inte, vad säger du? Jag har sett han för lite också.
När det gäller Ludde där, så är det, jag följde faktiskt Werder Bremen väldigt nära sista månaderna där, från att Bundesliga var ju först att komma tillbaks, så att då spelade han inte så mycket på grund av skador för dem, så sen att Friedel hade gått om. Sen så var det ju faktiskt Ludde som gjorde målet som höll dem kvar i Bundesliga. Så för några år sedan så hade jag inte varit lika negativ till Ludvig Augustinsson som jag är idag. Då var han väldigt lovande, väldigt medveten och uträknande med sin karriär. Det kändes som att det fanns en topp som var kanske topp 6 i Premier League faktiskt. Och det är ju inte alls omöjligt att man har blivit för färgad av den här skadeförföljda säsongen i år. För du är ju en auktoritet i den här frågan på Bundesliga. Och om han fortfarande är en av ligans bästa vänsterbackar, då finns det ju egentligen ingenting som säger att han är för dålig för Tottenham. Men det som talar emot är att Mourinho verkar vara tydligen skeptisk till Max Aaron, som vi har varit sammankopplade med längre, alltså före Mourinho. För att han tycker att han är för liten. Och han har då ändå spelat i Premier League ett år, så då kan man tänka sig att Ludvig Augustinsson faller vid samma fack, att han är för liten för Mourinho helt enkelt. Men annars så, sämre truppspelare finns det att värva, och jag har ju faktiskt inte jättesvårt att se Ludvig Augustinsson peta Ben Davis, och då är det ju per definition en förstärkning. Så kanske blir väl svaret i slutändan.
Ja, vi får kika där. Försöker trycka in lite svenska in i Spurs och se om någon kommer in eller inte. Om man ser på fria transfermarknaden finns ju en Mandzukic locka det lite så här kicklar. Jag tänker nu, det är ju som sagt ingen spelare som kommer in i startelvan som bara bam, nu tar vi alla lagen vi möter, men en skön jäkla spelare att slänga in och ja, göra det lite jobbigt för motståndarnas försvar, med tanke på att han både kan spela centralt och på kanterna. Ni var ju lite inne på en Harry Kane-ersättare där, som du har sökt slänga efter.
Vi är väldigt svaga på för kroater. Så att, men han är ju, det, han blir ju lite som en, när vi tog Llorente. Kolla hur gammal han är, 34 år, Mandzukic. Men och vi har sagt det i podden tidigare att om det är, vi vill inte värva en ersättare till Harry Kane, men det vi vill värva är någon som ändra kan utmana honom, spela med honom, eller som vi kan slänga in som kan erbjuda någonting annat. Och det är ju en Mandzukic. Det var ju det Llorente kunde göra. Han vann ju varenda nickduell när han kom in mot trötta försvarare i 75:e minuten. Det var ju så vi tog oss till Champions League-final, mer eller mindre liksom. Så att ha in det, och jag tror att Mourinho älskar den typen. Och kolla vad bara hon med Fellaini i United. Så att en sån typ, eller Artem Dziba tror jag, om jag uttalar det rätt. Det finns ju också på tapeten, över 2 meter lång ryss. Det låter ju också väldigt lockande, tycker jag.
Ja. Ja, det är spännande som sagt. Silly season-marknaden är ju länge öppen. Det stora fönstret är öppet till 5 oktober. Så vi kommer ju dras med en hel del spekulationer som ni har varit inne på. Namn som kommer ryckas hit och dit. Jag hörde ju bland annat en riktigt skön kombo att Frank Ribéry i Fiorentina försöker locka till sig Mario Götze och just Mandzukic, som båda är på free transfer till Fiorentina. Det hade varit en trio som man hade gärna velat se, tycker jag personligen.
Men det känns, ja, som en, vad ska man säga, kompisåterförening på något sätt.
Lite så, så här klassresa.
Skulle vara en ruskigt charmig trio att följa. Det känns också väldigt Serie A-kompatibelt, för det är ju många som visar att de är inte slut i, när de är i Serie A. Och jag vet inte om det säger någonting om ligan eller om det säger någonting om åldersdiskriminering i övriga ligor. Det är kanske både och. Men annars är väl Mario Balotelli tillgänglig på free transfer nu, så kan ju vara något för Mourinho att återförenas med guldpojken. Han var ju ändå väldigt högt hållen av Mourinho när han slog igenom i Inter när han var väldigt ung.
Jäklar.
Så det skulle, ja, skulle vara, jag ser Robin kräks nästan här nu.
Ja, men om vi skulle ha Serge Aurier och Mario Balotelli i samma trupp.
Kaos.
Ja. Ja, det är... Jag skulle inte vilja.
Amazon hade ju kommit tillbaka och gjort säsong 2 för första gången någonsin i All or Nothing.
Då får ju Dele Alli se ut som en liksom konfirmerad 14-årig kille från Jönköping liksom.
Ja, det kommer ju typ vara ball och cam och alltihopa på det då. Men tänk dig, det är kanske det slutligen efter alla år, den här talangen Mario Balotelli, han som sköt ner tyskarna i EM 2012 och visade mucklarna. Det är kanske då det smäller i Spurs.
Jag skulle vara utan omsvep. Jag tycker ju om den här typen av lirare som kanske inte riktigt nådde upp till potential, men som tror väldigt mycket på sig själv, och han passar ju in ordentligt på den beskrivningen.
Ja, jäklar, det känns som att vi får igång ett riktigt ihopplock här för Spurs. Alltså, vi har Mandzukic, vi har Mario Balotelli. Släng in Mario Götze bara, att få in en världsmästare i laget är alltid bra. Och sen fifflar vi runt med kanske någon svensk till. Då har vi kanske ett C-lag till nästa säsong, eller?
Absolut.
Vi har ju ett profillag i alla fall. Och vi har ju ett lag som jag hör i mitt huvud nu. Vissa andra i våran podd hade ställt sig till de här namnen. För de kanske är lite mer välkammade, stiliga skolgossar. Lite Barcelona under Pep-stilen är vad man vill ha. Helst ska de heta Harry i förnamn. Så att, men jag gillar ju lite så här rövargäng, och om det är någonting Mourinho är känd för så är det ju just att ha rövargäng, och Tottenham är ju fan mig så långt ifrån ett rövargäng man kan komma.
Det hörde man ju hans lilla speak där som har läckt ut från Amazons dokumentär som man verkligen ser fram emot. Att killarna får tuffa till sig lite.
Ja, det var en fin omskrivning.
Ja, verkligen. Det var ju så skönt att se, för att man hade man själv fått sändningstid eller få passa vidare ett budskap till truppen, så hade det varit exakt det. Nästan ordagrant till och med. Men sen så är det ju som vi, som de flesta fattar att den typen av brandtal, den hålls ju inför varenda Premier League-match av varenda manager, mer eller mindre. Så att bara att den syns här så tror man att oj, wow, håller han på så i sin klubb liksom. Och så ordvalet har vi också varit inne på som kanske, som ja, borde varit ett annat.
Mm. Ja, ja, vi får se.
Man tänker då Christian Eriksson blir ju en meme direkt efter det, för att han ser ju direkt obekväm ut, och nu var han ju på väg bort från Tottenham sedan länge då, men det ser ju roligt ut. Ska man ställa i paritet då med Erik Lamela som förmodligen satt någon rad bort och bara nickade glatt och bara yes sir, absolutely gaffer. Precis så ska det vara. Han var ju ute här i media här i veckan och sa att det är helt sjukt att han får så mycket frisparkar emot sig, och vi Tottenham supporter kan ju säga att Koko Lamela, vi har ju en egen Lamela-trippel vi kör i våra trådar överallt på nätet, och det är ju att han tar gult kort, gör ett mål och en assist. Just för att han är ju gult kort-garanti, och han är väl en av få spelare i dagens Tottenham som hade passat som handen i handsken med det här nyvärvade rövargänget som vi plockade ihop idag. Ja.
Rövargänget, jag gillar det. Där har vi titeln till det här avsnittet i alla fall, rövargänget. Ja, slutligen då, Crystal Palace på söndag. Om vi går tillbaka till nutid och skingrar oss från det här rövargänget. Blir det seger?
Det ska bli seger. Alltså man kan säga så här, det är ett sluttest för José Mourinho. Om jag ska ha kvar den här goodwillen av känslan jag ändå har nu med José, när man börjar faktiskt... Med José, vart kom det ifrån? Nej, men Mao är att man... faktiskt börja se linjen. Man börjar se att fan, det här är hans lag. Och jag får lära mig att gilla det, för han är min tränare. Jag vill att det ska gå bra för min klubb. Och utan att gå bli för långrande här, så hade det varit någon annan tränare på sidlinjen, det hade varit livrädd för den här matchen. För det finns många räddningsplankor för oss att spela i Europa League. Och jag har inte alls svårt att se Chelsea ta den poängen de behöver för att säkra Champions League. Och då har ju vi allting i egna händer. Och då ska vi slå Crystal Palace som har 7 raka förluster inför den här matchen. Men med Pochettino, med Harry Redknapp, med André Villas-Boas, för all del även med José Mourinho hittills, så brukar man säga Dr. Tottenham. Det är laget man kommer till när man inte har gjort mål på 4 matcher. När man inte har hållit nollan på 15 ligamatcher eller något sådär helt sjukt som det var med Bournemouth, eller om det var ännu mer. Och det... Jag får lite så här ångestkänslor över att Wolves får däng av Chelsea. Vi har allt i egna händer. Vi förlorar mot Crystal Palace. Så gör vi inte det, om vi vinner, så då tror jag lite att vi har fått lite mer grinta punta i laget.
De har gjort 2 mål på sina 7 senaste matcher. De har förlorat allihop, Crystal Palace. De har ingenting att spela för. För de är kvar, och de positionsmässigt så finns det inget att hämta liksom. Vi har varit här i den här situationen som Tottenham supportrar så många gånger, när 5-1 mot Newcastle och Lasagne mot West Ham och Chelsea som vinner en Champions League-final de inte borde ha vunnit. Så att det är så det är att vara Tottenham supportrar lite grann. Den här matchen är vidöppen i våran bok.
Ja, då har vi förutsättningar helt enkelt. Man ska inte se på Wolves eller Chelsea, man ska inte se på Leicester eller United, man ska se på Crystal Palace mot Spurs på söndag.
Absolut.
Så är det. Mm, ja, där har vi det. Men tusen tack till er båda två. Ett sant nöje att få snacka med er, och jag hoppas att jag får snart snacka med er igen. Och då förhoppningsvis med ett Spurs i Europa.
Tack så mycket.
Det låter bra, tack.
Auf Wiedersehen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.